Ja, jag har lovat att tala här idag, och det tema som jag vill stanna inför, det är att ljuset lyser i mörkret. Och det är en helt fantastisk sak att ljuset lyser i mörkret. Tänk om det bara skulle vara mörker. Och ibland fokuserar vi på mörkret av naturliga skäl. Men låt oss idag säga till varandra att ljuset lyser i mörkret. Det gör det. Ja, det är någon här som säger det till sin granne. Så du kan gärna göra det. Ljuset lyser i mörkret. Och jag tänkte börja. Kommer jag väl att stanna lite olika synvinklar på saken. Och jag skulle ställt några frågor här på mitt papper. Och det första var: famlar vi i mörker då det gäller vår tid? Den tid som vi lever i. Liksom, är vi bara någonstans där? Eller famlar vi i mörker då det gäller framtiden? Hur kommer allt att sluta? Jag tänker så här att om du kommer in i ett mörkt rum och det är mörkt, du kommer någon källare eller någonstans alldeles. Vad är det första du gör? Men det är alldeles mörkt. Vad är det första du gör? Precis, ja. Det första är, om det är alldeles mörkt, så om du inte har varit där förut, så vet du liksom inte vad du ska trycka. Men det du gör, det är att du söker efter ett ljus. Det är det du gör. Och jag tänker så här att jag är lite pessimistisk och lite positivistisk också. Och nu lärde jag ner ett nytt ord. Någonting för minna och fundera på. Men i en sån här tid som är mörk, vad gör vi då? Vi söker efter ett ljus. Vi söker någonting, liksom en lampa att tända. Och det finns ju nu, man säger ju så här nu att man borde ha extra ljus hemma för alla eventualiteter. Har ni hört det? Ja. Har ni ljus hemma? Ja. Om strömmen går, strömmen kan gå, och då gäller det att ha ljus hemma så att du inte liksom hamnar i panik. Och på samma sätt kan man ju säga också då det gäller vår tid, att det skulle gälla att ha lite ljus hemma så vi inte hamnar helt liksom i mörker och depression, och vi har hört mycket om illamående naturligtvis som kan ha olika orsaker. Det står så här i, eller innan jag säger det så skulle jag vilja säga så här till dig. Då ska du lyssna. När du kommer ihåg, dricka kaffe hemma, så ska du komma ihåg det här. Gud har allt under kontroll. Tror ni det? Gud sover inte, men skulle han sova så skulle han sova riktigt gott. Han har allt under kontroll för vår tid. Petrus, andra Petrus brev. Du kan söka upp det, Helena. Det är ett spännande kapitel, hela brevet naturligtvis. Men Petrus, han berättar här om, han var ju med tillsammans med två andra lärjungar på förklaringsberget. Från vers 16 i första Petrus andra brev, första kapitlet, 16 versen. Han var på förklaringsberget tillsammans med Jesus. Och den upplevelse Petrus hade där, på något sätt förvandlade hans liv. Och egentligen är det bara här som det kommer fram. Man tänker, jaha, vi var med om en sån här upplevelse. Okej, det var härligt. Men det var ett sånt upplevelse att de var inte de samma efter det här. Och han berättar om Jesus, Petrus berättar här om att det var inte några utstuderade myter vi följde. Ni vet, man kan ju få alla möjliga tankar. Visst kan man det. Har du aldrig tvivlat? Man kan tvivla. Och vem som helst kan tvivla. Men Petrus var med om en upplevelse på förklaringsberget som säger att det som vi predikar, det är inte några utstuderade myter vi håller på med. Det här är verklighet. Det är liksom inte att vi träffas en stund och lite pajar själarna på varandra så att det ens ska gå. Det här är på riktigt. Och det är det här som Petrus säger, det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er om vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Alltså att han kommer igen. Och Petrus han säger, det här är någonting som vi tror på riktigt. Vi liksom, det är inte bara att vi liksom drömmer oss bort. Jesus kommer. Lärjungarna, de kom till honom. Matteus 24. Och Jesus har just berättat om templets förstörning. Och då säger, kommer lärjungarna till honom när de kommer till Olivberget. Och så säger de, säg oss, när ska det ske? När kommer templet att förstöras? Det var ju, hände ju 70 efter Kristus. Men så fortsätter de. Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus kommer igen. Och de pratar, de kopplar ihop det med ett begrepp. De använder denna tidsålders slut. Vi lever idag. Liksom, ska jag säga så här att Bibeln, när Bibeln beskriver den här, det som händer på jorden, då beskriver den det i tidsåldrar. Till exempel, jag har en Bibel, en härlig Bibel som jag har använt, folkbibeln, någon kanske första versionen. Och där den ofta bara står om världen och världen. Men börjar du titta vad det verkligen står, så till exempel min 1917 års Bibel använder skiljer på världen och tidsålder. Faktiskt. Och Paulus han beskriver väldigt tydligt att vi lever idag i en ond tidsålder. Det är sant. Och det står i Galaterbrevet 1 och 3 att Jesus dog på korset för att ta våra synder och befria oss ifrån den nuvarande onda tidsåldern. För att nu ta Andra Korinthierbrevet 3 kallar djävulen för den här tidsålderns gud. Det var ju ganska mycket sagt. Vi ska kunna, det är den vi ska diskutera idag direkt. Men de frågar, när kommer den här tidsåldern att ta slut? Och när kommer du? Det liksom blir en koppling med att Jesus kommer igen och att den här tidsåldern tar slut. Och de trodde det. Och det här är ju det liksom som är de goda nyheterna. Det här, nu tänkte jag använda ett för kraftigt ord. Men jag säger, det här elände fortsätter nu inte för hur länge som helst. Den här tidsåldern tar ett slut där djävulen liksom härjar överallt. Och stackars världsledare, de är som brandmän som springer runt och släcker den ena elden efter den andra. Men frid på vår jord blir det inte förrän den här tidsåldern är slut. Och Jesus kommer och det bryter in en annan tidsålder. Och Petrus, vad Petrus säger här, han säger att det var inte myter vi förkunnade för er. Det här är på riktigt. Vi var ögonvittnen till hans majestät. Han blev ärad och han blev förhärligad. Jesus Kristus. Och så säger han då vidare, går jag för snabbt nu? Lite. Andra Petrus 1 och 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser i en dyster plats. Tar du fram mitt ljus, hör du, gubbe? Nej, är det där? Och nu tror ni att det har blivit jul igen. Men det är lite jul igen, därför att det profetiska ordet, det lyser på en dyster plats tills dagen gryr. Det här är liksom inte bara en ljus vind som far och så, utan det här ljuset, om det här är det profetiska ordet, då det, ingenting kan släcka det här ljuset. Det får bli liksom hur mörkt som helst, det får hända vad som helst. Det får bli vilka situationer som helst. Det här ljuset, det lyser. Vågar ni tro på det? Liksom, kan någonting hända i den här världen? Jag tänker, nej, nu kan man nog inte tro mera. Det lyser ända tills dagen gryr. Och det här är ett ljus som lyser på en dyster plats. Ljuset lyser i mörkret. Halleluja. Och vi väntar på en ny tid. De första kristna, vet ni vad de gjorde? Det har jag nog sagt 100 gånger, men det stör mig inte. Paulus, han skrev till Thessalonikerna: ni blev omvända från avgudarna till att tjäna den enda levande sanne guden och att vänta hans son från himlen. Alltså de grävde nu inte ner sig liksom fullständigt i det här elände, utan de blev omvända till att vänta Jesus. Och det handlar om att de trodde det kommer en ny tid. Det kommer en ny tidsålder. Det kommer att bli frid på vår jord. Det kommer en dag när krig, elände, mörker och nöd ska försvinna. Halleluja. Det är inte förbjudet att dansa. Det kommer. Och Petrus, han säger: ni gör rätt, säger han. Ni gör rätt i att hålla er till detta. Till det här hoppet, till det här profetiska. Vi är inte världsfrånvända. Utan vi vet att på riktigt är det bara en sak som kan förvandla den här världen. Och det är att Jesus kommer igen. Ett litet amen kan jag behöva en sån här söndag morgon tills jag vaknar. Det är det enda. Amen. Ljuset lyser i mörkret. Profetiska ordet. Och profetiska ordet, det är liksom inte det som skrämmer oss. Det är det som ger oss hopp. Det är det som ger oss hopp. Det är det som gör att vi håller ut. Det är det som gör att vi lyfter blicken. Jesus säger i Lukas 21, tecken ska visa sig i solen, månen, stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest, stå rödlösa vid havets och vågarnas dån. Människor ska tappa andan, alltså ge upp andan, av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Jesus kommer igen, och han kommer inte i makt, han kommer i stor makt, och han kommer att sätta saker på plats. Du kommer att få se. Vänta på det. Vänta tills det kommer. All right. Nu är det ju ändå så här att alla läser inte Bibeln. Och alla tror inte ens på den, och alla tror inte på Gud. Alla människor vet inte om att de har läst så mycket evolutionslära så de vet inte ens om att de är skapade av Gud. De vet inte om att de är evighetsvarelser. De vet inte hur man blir frälst. Och nu ska jag fråga så här: bryr sig Gud om det? Att det finns människor som lever i mörker. Bryr sig Gud om det? Eller bryr han sig bara om lilla mig? För jag är frälst. Eller bryr han sig om de där som säger att det finns ingen Gud? Det händer någonting när Adam och Eva syndade. Det händer någonting när i Guds relationen för mänskligheten. Och det som hände, det var att, låt mig tala så här vanligt språk. Det som hände, det var att strömmen gick. Var det, hängde du med vad jag försökte säga? Eller var det för svårt? Eller liksom invecklat? Strömmen gick, men de första människorna levde i Guds ljus, levde i Guds gemenskap. Men så händer det någonting, och vi brukar, åtminstone samman i box, strömmen gick samman. Jag vet inte hur man sa hemma hos er. Strömmen gick, och det betyder, det blev mörkt. Och då gäller det att ha extra ljus hemma. Och nu frågar jag så här, har Gud extra ljus hemma när strömmen gick? Har han? Precis, det var bra. Och när strömmen gick i den här världen och det blev mörkt, då frågar vi, hade Gud ljus hemma? Eller liksom, är det bara mörkt och mörkt och mörkt? Är det någon som tror att när strömmen gick i den här världen och det blev mörkt, att Gud hade ljus hemma? Är det någon som tror det? Tack. Visst, ni är tre. Det här går bra. Jesus han sa, ni är världens ljus. Gud hade, låt mig nu tala som i söndagsskolan, Gud hade en låda med ljus när strömmen gick. Och du är en, och det hittar han i den här lådan. Och han säger, ni är världens ljus. Halleluja. Paulus skriver till Filipperna 2:14. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen. Gud har lyft fram en han har liksom gått ner i förrådet, så hittar han en låda med ljus. Det är du och jag. Gud har inte övergett den här världen. Och Gud har inte lämnat den här världen i mörker. Och det finns ljus. Nu ska vi titta på, datorer är ju inte min jotto som ni vet, men vi ska se vad vi får fram här. Jag tyckte det var lite roliga foton jag hittade. Ni vet, jag gissar att det är någon satellit som fotar världen när det är mörkt. Men ni ser ju att det finns ju ändå lite ljus. Inte sant? Och så finns det vissa platser som det är mera mörkt än på vissa platser. Där i Europa någonstans, så där är det ganska ljust. Jag kan ta följande foto, vet du, vi ska se bild hur det ser ut. Och där har vi också världen, där ser vi då en satellitbild från natten. Här har vi Europa på natten. Det är natt, men det finns ljus. Hänger du med vad jag vill säga här? Det är ganska bra foto det där. Men det är inte jag som har fotat. Men jag tror att nästa foto har jag fotat. Det här är inte från en satellit. Det är från vårt fönster. Det är Nickby. By night. Kväll. Och det är mörkt. Men det finns ljus som lyser. Jesus han sa så här att ni är världens ljus. Och det som är spännande i det här, det är att han inte diskuterar. Nu börjar det bränna. Okej. Okay. Han börjar inte diskutera om vi är ljus eller inte är ljus. Han bara konstaterar att vi är ljus. Det är ni, alltså det är du. Ja. Det han diskuterar, vågar jag säga det? Det han diskuterar är inte om vi är ljus eller inte ljus. Det han diskuterar, det är om vi låter ljuset lysa. Att vara ljus betyder alltså med andra ord inte automatiskt att ljuset lyser. Utan det är någonting som vi behöver låta ske. Så han säger inte att ni är världens ljus, punkt. Nej, det utgår vi ifrån. Ni är världens ljus. Det vi inte utgår, det som inte är självklart, det är att vi låter det lysa trots att vi är ljus. Det är inte självklart. Och det är den diskussionen, om vi nu använder ordet diskussion, det är för dåligt ord här, men förlåt mig, som han tar när han säger inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Och inte tänder man ett ljus, det vill jag, men ta nu fram det där ljuset, det där är inte så bra, men inte tänder man ett ljus och sätter det under sedesmåttet. Nej, nej, nej. Utan det finns ju en idé att man är ljus. Man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla som är i rummet. Och så säger han, låt, nu ska vi se, på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Ja, jag tycker att det här är ganska, jag tycker det är hur spännande som helst. Just den här frågan, låt ert ljus lysa. Fundera inte så mycket på om du är ljus eller inte är ljus. Du är ljus, så nu vet du det. Men det som inte är säkert, förlåt nu, det som inte är säkert, det är om vi låter ljuset lysa. Och det kanske är egentligen, vi funderar ibland på vår kallelse, vi funderar och grubblar vad jag kallar till. Min första kallelse är väl egentligen är att vara ljus. Och alltså låta mitt ljus lysa. Jag brukar använda Viktor Klimenko som ett exempel. Han var i Borgo och sjöng och hade möte. Och jag kan ju inte säga precis i vilket skede det var, men han berättade det här. Och när han blev frälst, så ni vet, det är liksom, jag menar, det är ju lätt att stå här och predika för mig. Det är ju liksom ingenting, men det som Jesus säger, låt ditt ljus lysa. Och det är inte så lätt, va? Utan man skulle gärna hitta någon orsak att sätta det under sedesmåttet. Och han, om jag nu minns rätt, så gick han ut på gården. Så träffade han något barn där i sandlådan. Så berättade han, jag tror på Jesus. Någonstans, liksom att det är liksom risk också. Jag tänker så här att det är risk också i en sån här andlig miljö som vi har. Att vi lite spelar, inte teater. Men du vet liksom att vi kanske lyser lite mer än vi gör. Och någonstans måste man börja. Och det är ju ett väldigt bra sätt att gå till sandlådan och säga, jag tror på Jesus. Om man inte vågar någon annanstans. Så liksom växa. Står det inte om Paulus när han blev frälst att han växte i frimodighet. Det är liksom inte så här att och så är du bara, utan du tar steg, små steg, och så växer du i frimodighet. Halleluja. Halleluja. Vill du vara med och liksom låt, och jag tänker väl så här att det är ju det här som gör att det kristna livet liksom tar fart och liksom känns att det här, wow, det här är ju roligt. Man tar de där små stegen och växer och växer och växer. Jag bara minns 2022, alltså inte i fjol, året innan. Det var en söndag. Ja, det här är jag att tala om här, men det är inte farligt. Det var en söndag så upplevde jag att den helige ande sa till mig, nu ska du fasta en vecka. Fasta till nästa söndag. Okej, jag börjar fasta. Jag erkänner, jag fastar inte nästa söndag, till följande lördag. Men det som hände, det var att på fredagen, då var det två ord som bara hoppade upp ur Bibeln som jag aldrig skulle ha sett dem förut. Och det var från, Apostlagärningarna 6, där det står om att Stefanus gjorde stora tecken och under bland folket. Och det som hoppade upp ur texten, det var att det var bland folket. På de här åren hade jag ju inte kommit så långt att jag hade sett det. Utan jag tänkte liksom, jag tänkte något annat. Ni vet precis vad jag tänkte. Jag ska inte säga vad jag tänkte. Han gjorde stora tecken under här vid första bänken. Liksom jag, det var så jag tänkte. Men plötsligt så bara hoppade upp och jag ser bland folket. Och vi vet ju som är bibelläsare att orsaken till att han blev den första martyren, det var ju att han lät sitt ljus lysa. Att han gjorde dem där under av tecken, att han lade dem där händerna bland folket. Och det väckte liksom väldigt så här. Vad gör man? Jag minns att jag tänkte liksom, vad är det här? Det kan låta kanske som ingenting, men för mig var det riktigt som en väldigt uppenbarelse. Jag har inte sett det här bland folket. Jag tänkte, hur står det på andra? Jag kom till om lite var det fjärde kapitlet tror jag. Var det femte kapitlet om apostlarna. Och jag började läsa. Men kära människor. Det står att de apostlarna 5 och 12. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under var. Är det någon som kan gissa den? Bland folket. Det hade jag inte heller sett. Jag vet inte riktigt vad jag läser. Bland folket. Och det här var ju någonting som liksom, bara om man märkte hur liksom Jesus. Jag menar, församlingen var ju på flera tusen. Håll er nu där. Men de gjorde det bland folket. Och läser du det där Apostlagärningarna 5 så ser vi att människor, man börjar föra sjuka från landsbygden runt omkring. Det blev en väldig rörelse. Var blev det rörelse? Bland folket. Och de tar det här steget. De bryter den här. Brukar man tala om glastak? Det finns inte, men det finns ändå. Det finns ett tak. Om man så sönder det här glastaket i sina liv. Och bara låter det lysa bland folket. Och det var ju därför som ibland tänkte de offra åt Paulus. Och ibland tänkte, ja, ibland stenade de honom. Och man tänker att de skulle ha församlingsmöte åtminstone. Och säga att vi måste ändra strategi. För det här är nog för jobbigt. De ändrar aldrig strategi. För Jesus hade sagt, låt ert ljus lysa. De trivdes väldigt bra bland folket. Men de liksom ändrar liksom inte teologi för att de kom ut bland där. Okay. Daniels 12 kapitel. Vi kan läsa från andra versen. Det är många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som kärnor alltid och vinnerligen. Paulus han kallar oss att vara himlaljus i den här tiden. Och det är intressant, det verkar ju som om man skulle kunna skapa någonting av sin evighetsidentitet. Här och nu. Egentligen tror jag det. Du kan komma och prata med mig sen. Vi tar det inte mer. Ljuset lyser i mörkret. En punkt kvar. Har jag. Och när vi talar om att ljuset lyser i mörkret. Då skulle jag säga så här. Att det kommer en dag. Då ljuset inte bara lyser i mörkret. Utan då ljuset. Segrar. En dag när ljuset bara får en total seger i vår värld. Jesaja 9 så säger att i början där, det är en profetia om Jesus. Men det ska inte vara nattvardsmörker där ångest nu råder. I min gamla bibel står det, dock natt ska inte förbliva. Bibel 2000 säger, men natten skall vika. Den dagen, det här är en profetia om Jesus och den har ju delvis gått i uppfyllelse. Men jag tror att Fredrik Martin, han brukar annonsera alltid att det bästa ligger framför. Och då det gäller detsamma så skulle jag vilja säga att det bästa ligger framför. Det kommer en dag när mörkret ska vika. Solen, ljuset kommer att lysa. Jesus, han sa inte bara att ni är världens ljus, utan Jesus sa också, jag är världens ljus. Och nu är det ju så att för att mörkrets makt fullständigt ska brytas så behöver vi nog Jesus på plats. Amen. Stanley, han sa förra söndagen att början av Bibeln, slutet av Bibeln påminner om varandra. Väldigt bra sagt. Det blev mörkt. Strömmen gick någonstans där i början. Det blev mörkt. Men det kommer en dag när lampan är på igen. Guds härlighet. Uppenbarelseboken 21. Vi ska inte läsa hela kapitlet, men vi läser i början. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en röst, stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara deras Gud. Och så kan vi läsa från vers 10. Och han förde mig i anden upp på ett stort berg, stort och högt berg, och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Sen ska vi gå vidare, vi hoppar nu för tidens skull. Vers 22. Något tempel såg jag inte i staden. Vers 22. Ty Herren Gud, den allsmäktige och lammet är det tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är. Vem är ljuset? Lammet. Jesus. Halleluja. Och lyssna. Och folken ska vandra, inte bara någon 30 pers någonstans. Folken ska vandra i dess ljus. Jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Det här är framtidsvisionen. Och Petrus han säger, det är inte några slukt funderade myter som vi håller på. Det här är på riktigt. Ljuset kommer, en dag kommer ljuset inte bara att lysa i vår värld. Det kommer att utplåna mörkret. Tror vi det? Det kommer en ny tidsålder. När lärjungarna frågar, när Jesus sa, när talar om när slutet kommer, då menar han inte att allting bom bom, utan han talar om en mörk tidsålder. Men det kommer en ny tidsålder när Jesus kommer tillbaks, när han regerar. Om du har funderat på det här, så för allt i världen, satsa nu på rätt kort. Satsa på Jesus. På riktigt. Låt dig inte beras av alla möjliga kärnskott. En dag kommer mörkret att brytas i den här världen. En dag kommer ljuset att lysa. Och folken och kungarna ska vandra. Ja, det är lite spännande när de samlas och bara frågar Jesus. När folkets, världens ledare ska samlas och de kommer att läsa, vet du vad de kommer att läsa sig på? De kommer att läsa Bibeln.
Det är det de kommer att läsa. Vi kanske känner oss i minoritet. Jag minns att jag gick i skolan i Kuggom. Jag gick 2,5 år i Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut i Kuggom när jag som vuxen. Och det var spännande. Men ibland kändes det ju som jag alltid tyckte annorlunda. Det var liksom lite som jag skulle haft mossa på huvudet. Liksom, var det med mig när det skulle diskuteras? Men det kommer en ny tid när mörkret är brutet. Så jag skulle säga så här. Håll ut nu lite bara. Det blir bättre. Först blir det lite sämre och sen blir det bättre. Tack Jesus. Och det är ju så här, Jesus han talar om födslovåndorna. Och ni vet ju närmare födseln man kommer, desto stetare blir födslovåndorna, intensivare blir de. Men vi vet att ju intensivare födslovåndorna är i den här världen, ju närmare är vi födseln till en ny tid, till en ny tidsålder. Nu ska jag be Seppo sjunga en sång. Det här är en fantastisk sång, Alf kanske. Seppo spelar. Ska vi göra så den här gången? Och lyssna nu. Det är en dröm. Han sjunger om en dröm. Den här drömmen är i 3 delar. Så tänk det. Varsågod. Bara sjung. Var välsignad.